Nu den 27:e firar vi den nationella veterandagen och i år hålls festligheterna här i Vasa. Jag sitter hemma hos Karl-Erik Källström, född den 13:e och 1925, 99-årig krigsveteran. Välkommen till Radio Vasa.
Tack så mycket. Det ska bli ett nöje att få tala om delar av ens mångskiftande liv.
Om vi börjar där på 20-talet, din far var hemma från Vasa, men ni bodde på många olika ställen under din uppväxttid.
Jo, det gjorde vi. Att min pappa Holger, så han var Vasabo när han gifte sig 1922. Och han mottog sin tjänst som kontorschef på Kymmenes pappers- och cellulosaanläggning i Leppäkoski. Leppäkoski låg in vid Ladoga sjö och i närheten av Sovdevalla stad. Där föddes också mina syskon Torbjörn som blev 55 och Stig som dog 57. Och här sitter jag som 99-åring och försöker minnas alla jäkla händelser jag har upplevt och som gett innehåll åt livet.
Hurdant var livet i Sovdevalla-trakten?
Det var en mycket lycklig tid att få växa upp på ett sånt ställe. Och visserligen hamnade vi att gå i skola, i svensk skola på långt håll, i Borgå Lyceum. Men det var alltid lika skönt att komma hem igen till sommarlovet. Det var faktiskt en fin tid att få uppleva naturen in vid Ladoga. Och där simmade vi och hade sköna, fina dagar tillsammans med familjen.
Jag förstod att ni flyttade runt lite också och flyttade tillbaka till Sovdevalla 1938. Men var var ni de här åren däremellan?
Min far flyttade till Vasa och familjen med honom 1931. Han tog emot en beklädnadsaffär i Vasa som han skötte ända till 1937 när han insjuknade i en svår sjukdom. Efter det flyttade vi ner till Sydfinland och bodde i Rankulla i ett och ett halvt års tid. Och då återfick han sin gamla tjänst i Leppäkoski och vi flyttade dit 1938. Det här var ett lite olyckligt beslut, för följande år, den sista november, då hade vi anfallet mot Finland igång av vår gamla fiende sedan 1200-talet.
Nå, vad minns du av just de här tiderna där kring vinterkriget 1939?
Det var så att först av allt fick vi ju lämna vårt hem. Vi fick egentligen ingenting med oss, en liten väska. Allt annat blev kvar. Och i slutet på december så måste mamma och pappa följa efter. Gudskelov hade vi en vänlig släkting som tog emot oss i Nyland. Och så där bodde vi sen. Och där gick vi i skola i Borgå Lyceum. Min far var då utan tjänst. De hade också fått lämna hemmet. Och så småningom fick han ett nytt jobb vid en molybdenfyndighet i närheten mellan Kuopio och Lieksa. Och den här metallen gick då 1944 till tyskarna som använde dem i sitt stål för sina vapen. Så kom hösten 1939. Läget var hotfullt och sista november satt fienden in sitt anfall på Nese. Bomberna föll över landet och skolgången hade avslutats och vi pojkar sattes hals över huvudet på tåget till vår skolstad. Och vi fick lämna allt vi ägde och ha det efter oss. I slutet på december anslöt jag mig till soldatgossarna Och jag hade som uppgift bland annat att söka oexploderade bomber och att städa efter bombnedslag. Bolsjevikernas vapenmakt, den var på kommande. Hela familjen fick lämna hemmet i likhet med 400 000 andra olyckliga. Min pappa hade lyckats få iväg en del möbler och saker av vilka är idag. Jag har idag huvuddelen av dem och själv sitter du på en av stolarna som pappa fick till sin vigsel 1922. Vi fick senare veta att vårt hem hade förvandlats till en enda sothög. Skolan, den hade stängts och vi var inhysta i vår gästfria släktingsgård. På Runebergsdagen den 5/2, då flög det en flottilj bombplan över huset mot mellersta Finland. Och de här bombplanen kom i vågor. Plötsligt hördes ljudet av ett ensamt flygplan. Jag förstås på väg ut och i samma stund smällde det och bomberna föll. En ungefär 100 kilos bomb slog ned i potatislandets nya färdigställd bombskydds djupaste del på 15 meters avstånd. Det var min lycka då att metallsplitter flög uppåt och skadade taket. Många hus stod i lågor och jag flög in i huset med glassplitterskador. En del av familjen satt i köket och de var oskadade, men alla givetvis i chocktillstånd. Och de tog sen hand om mig och gav plåster på mina glassår. Sen på min födelsedag den 13/4/1940, för 84 år sedan, då hamnade jag till sjukhemmet med en mycket besvärlig beninflammation i vänster fotled som har stört mig hela livet. Jag var duktig på höjdhopp och längdhopp och sånt här, och det gillade jag mest av allt. Och det tog slut med ett tag. Och kampen mot bolsjevikerna var slut. Och på min födelsedag 13/4/1940 fick jag plötsligt en mycket svår inflammation i vänster fotled. Jag hamnade till sjukhus var jag låg hela sommaren. Någon medicin fanns det inte att tillgå tills det äntligen i slutet på augusti lyckades få sulfa ifrån USA. Så småningom blev jag då någorlunda i skick med en svullen och styv fot. Jag kom till skolan och det tog inte lång tid börja eleverna att skoja med mig och kalla mig Haltalotta. Det här passade inte mig alls, så jag tog en liten boxningslektion. Och när en av de största pojkarna kom och började skoja med mig nästa gång, så slog jag honom på käften så att han föll i backen. Och efter det var allting lugnt och skönt.
Du gick i skolan under krigstiden. Hur var det att gå i skola under krigstiden?
Vi hade ju lektioner som vanligt, men alltid då och då hamnade vi i bombskyddet, för det bombades ganska flitigt den tiden. Till vapentjänsten inkallades jag på min 18:e födelsedag den 13/4/1943. Det värsta som kunde hända var att man inte skulle duga som soldat. Inför detta hemska hot uppvisade jag fel fot. Och det här ledde till mycket plåga att bland annat gå kilometertal, ofta med full packning. Tillståndet uppdagades ganska snabbt då jag jämt hamnade i diket. Jag blev sen så småningom undersergeant vid 19 och deltog i skolningen av finska Aretonos Hoforspojkar i mycket god sämja. Under storanfallet sommaren 1944 sändes vi med vår chef. Han hette löjtnant Tauno Pitkänen till Pitkäniemi udde i närheten av öarna Mellansaari och Teikari i Viborgska viken. Vi förstod, vi hörde explosioner och kanondunder på håll. Och då förstod vi att nu är det allvar. Så vi hamnade över till Mellansaari i en långsam fiskebåt. Ön besköts och bombades då av fienden som med lågflygande IL-2-jaktflygplan och maskingevär ställde till mycket skada. Nu hade pojkarna och jag endast en obehaglig känsla. Vad händer nu? Väl i land hamnar vi i ett stabilt bombskydd. Så hörde vi ett helvetiskt dån och bombskyddet skakade. I en sån situation är man i en helt annan, obehaglig, osannolik värld. Och efter bombnedslaget, då såg vi hur bomben hade åstadkommit ett flera diameter stort hål vid ingången.
Vi har just avnjutit en kaffekopp här med lite dopp hemma hos krigsveteran Karl-Erik Källström och vi ska fortsätta med att gå igenom hans historier från ett 99 år långt liv här. Kalle, ifall vi går vidare under din armétid och småningom också krigstid, vad hände sedan?
Jag skulle säga att tiden ute i linjen, det var en hemsk tid som man absolut inte kan önska någon annan. Efter nästan 28 månaders vapentjänst så hemförlovades jag full av förväntan. Men innan dess i militären så hade jag bland annat blivit antagen till officersutbildning i november 1944. Den stoppade Stalin genom att förbjuda all befälsutbildning. Fanken vet vad man skulle ha kunnat bli. När vi var ute så vi bad vår Gud om hjälp att vi skulle hålla ut mot djävulens lögnaktiga, hänsynslösa land som har bibehållit sin status ända idag under Putins tid. Alla de här upplevda fasorna och de här hemska obehagligheterna låg då bakom oss. Vi kände oss, fast vi hade upplevt så mycket, kände vi oss lyckliga. Vi visste att studentexamen väntar och att studierna äntligen kunde inledas. Själv hade jag tänkt mig till läkarbanan, men vår årsklass 25 månader, de fick stanna kvar i armén ända till långt in på 1945. Och när jag vände mig till, sökte in till läkarutbildningen, sa de att jo, mina betyg duger nog, att jag kan nog komma in, men allting är fullt för lång, lång tid. Och då beslöt jag att om jag inte kan få det bästa så tar jag det näst bästa. Och då hamnade jag in, vi bodde i Imatra då, och då gick jag till Imatra apotek och där så var elevtiden 2 år. Så att där satt jag igång min skolning och fick då min första examen 1948. Och sen blev det ju förstås att fortsätta och jag blev färdig med studierna och fick sen då tjänst som chef på en läkemedelspartihandel med inne mot ett 100-tal anställda. Och där höll jag på i över 20 år. Och sen 1975 så såg jag att Närpes apotek med alla sina filialer var ledigeanslaget. Och Kalle, så han beslöt då att det var ju det jag det. Så han beslöt att nu ska jag söka det. Och jag fick det också. Och där så var jag knappt, det var väl knappt 25-24 år så att jag avslutade min apotekstid 1999.
Hur trivdes du i Närpes?
Alldeles utmärkt. Jag gillar folk, de är naturliga och vänliga. Och genom att jag dessutom hittade på att ställa upp ett museiapotek med tusentals artiklar så fick jag så god kontakt med både ledning och människorna. att det hör till de bästa tiderna i mitt liv.
Du har startat ett apoteksmuseum som ännu finns idag i Närpe som man kan besöka.
Jo, no, på 1980-talet hade jag behov att hitta på någonting nytt. Så då beslöt jag att genom att jag hade filialer i både Kaskö, Övermark och Pörtom, där fanns det mycket gammalt. Mycket hade sålts på mitt huvudapotek. Där fick jag knappast någonting ihop. Men jag åkte ut i landet och samlade ihop tusentals artiklar som nu finns på ett museiapotek i Öjskogen.
Du har också tyckt om musik under din livstid och det här, jag vet att Manskörssången har varit någonting som du har haft varmt om hjärtat.
Jag har sjungit ända sedan liten pojke. Det är den musik jag har gillat mest av allt. Och 1948 under studien, jag kom till studietiderna vid universitetet, så anslöt jag mig till akademen som jag höll på med ända till långt in på 50-talet. Och naturligtvis anslöt jag mig när vi bodde i Vasa också till Vasa sångargille. Och med akademen hade vi glädjen och nöje att få åka ut till olika länder. Vi var i Tyskland, vi var i Schweiz, vi var i de här nordiska länderna. Och man fick uppleva väldigt mycket av världen på ett mycket förtjänstfullt och fint sätt.
Kalle, hur var efterkrigstiden i Finland, stämningen och så vidare? Hur såg du riktigt på Finland på den tiden?
Under 1950-talet ännu var vi uppskattade och Finlands folk förstod att vi hade hjälpt till att hålla landet självständigt. Men så småningom under Paasikivi Kekkonens tid så skedde det en politisk omsvängning och ett vänlighetssökande mot öst som ledde till att det i Finland uppstod motstånd mot att veteranerna hade gått mot bolsjevikerna. Och genom det här så uppstod det motsättningar i Finland som gick ganska långt. Att det var nästan vänstern mot höger. Så som det ännu är idag, fast det är på en helt annan nivå. Att man glömmer hotet ifrån öst och tänker på sina små innersta problem.
Så vi har nog någonting att lära oss av historien där. Så det ser ut som inte vi kanske har lärt oss heller, men det kan vara viktigt att fräscha upp minnet.
Nå, det viktiga är att Finlands folk ställer upp på samma sätt som de gjorde under historiens gång ända sedan 1200-talet. Sedan 1200-talet har Finland anfallits från öst varje sekel. Och det är viktigt att vi är vakna och inte ger efter någon slapphet mot öster.
Kalle, så här till slut vill jag ta och tacka dig för den här pratstunden och det här, önskar dig en riktigt trevlig nationell veterandag och så kanske vi syns i Botniahallen på festligheterna ifall du orkar här. Men du hade någon åldersvisa du har skrivit här och som du gärna skulle få läsa upp för våra lyssnare här också till slut, tänkte jag.
Jo, om min hälsa håller så kommer jag att givetvis delta i den här nationella veterandagen. Det är en mycket stor dag i Finlands historia. Det är antagligen sista gången den hålls. Och där så har också lilla jag uppmanats att tala. Så vi får se hur det går. Men så ska vi tänka lite på det att jag är 99 år. Så här finns en åldersvisa som jag ska höja lite stämningen med. Mot ålderdomens många hot finns det ofta föga bot. Man ska vara mycket dålig då kondisen och fysiken känns dålig. Det gör så gott att ändå le, fast jag mitt eget elände kan se. När jag nu dalat från min höjd, jag känner mig ganska nöjd. Min chans jag haft i tiden, och nu är den dagen förliden. Allt har gått sin gilla gång, när nu på lämpligt avstånd jag hör min egen svanesång. Tack ska ni ha att ni lyssnade.